Jag har varit kristen i drygt 30 år nu. Det kan man ju inte tro, eller hur? Men bön har varit en del av mitt liv så länge jag kan minnas. Så bönen fanns där innan. Och när jag ser tillbaka på mitt liv och bönens plats i mitt liv så kan jag säga att det har varit en lite krokig väg så där. Den har inte varit spikrak direkt. Bönen för mig började ju när jag var riktigt liten. När mamma skulle natta mig och lägga mig så bad vi alltid en bön. Och jag tror det var Gud som haver som vi bad tillsammans. Hur många här är liksom uppfödda med Gud som haver när ni gick och la er? Kolla. Det där är en bön som håller och som vi för vidare, tror jag. Den har bärkraft. Bönen fortsatte i mitt liv när jag gick i söndagsskolan. Då vet jag att vi bad böner. Jag minns inte vilka böner vi bad. Sen gick jag i scouterna och där bad vi alltid scoutbönen på andakten i slutet. Där brukade jag be med. Det var också en bön som jag lärde mig. Och jag minns väldigt väl första gången på tonår som jag gick på. När jag formulerade en egen bön hörbart inför andra människor. Inför mina kompisar. Hur det var nervöst, det var stort och det var viktigt för mig just där och då. Att bönen blev någon sorts bekännelse av att jo, men jag har en tro. Jag har en relation till Gud. Sen gick det några år. Och så blev bönen lite mer komplicerad. Eller ska vi säga att jag tror att det var jag som krånglade till bönen onödigt mycket. Under en period så levde jag med tanken på att ju mer tid jag spenderade i bön, desto mer uppfylld av Gud skulle jag bli. Att det fanns en relation där emellan. Att Guds närhet i mitt liv, den påverkades av mängden bön, hur mycket jag lyckades be. Det där började liksom växa och var det kom ifrån det vet jag inte riktigt. Men det började växa i mig. Så de gånger när jag somnade när jag skulle be. För att det var ju så också att det fanns någon sorts tanke att ju tidigare jag gick upp. Alltså ju större offer kopplat till bönen. Desto på något sätt viktigare eller större blev ju bönen. Så jag började som Agneta du säger. Jag började ställa klockan tidigt va. Innan liksom frukost och skola och allt sånt där. Men det hände ju emellanåt att jag somnade under den här bönen. Och det där blev ju ett stort misslyckande. Det väckte ju på något sätt dåligt samvete och till och med kanske skuld ibland. Men de gånger jag lyckades, när klockan ringde där vid 6 och jag lyckades be den här bönen den här timmen mellan 6 och 7. Jag menar, då kände jag mig ganska nöjd över mitt liv, över mitt andliga liv med Gud. Och analyserar man lite grann så märker man att bönen liksom ledde ju inte till någonting gott i mitt liv. Antingen så var det liksom dåligt samvete och skuld. Eller så var det någon sorts känsla av att jag minsann har lyckats i mitt andliga liv. Och det här förhållningssättet det blev ju ohållbart i längden. Och jag vet inte om det är någon som känner igen sig på det ena eller andra sättet. Men för mig blev det ohållbart. Och grundtanken var ju inte fel. För grundtanken tror jag låg i det som vi har formulerat i det här bibelordet som är utgångspunkten för den serie som vi befinner oss i. I det bibelordet så läser vi att låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Alltså den där förnyelsen och förvandlingen, den tror jag sker i bönen. Det här enkla ordspråket, man blir som man umgås. Jag tror att man kan tillämpa det på bönen. Och det var ju någonting som låg som någon sorts grund och botten i mitt sätt att närma mig bönen. Men någonstans gick det väldigt, väldigt snett. Bönen blev prestation, det blev teknik, det blev metod. Och för att komma ur den här förvridna synen på bön så var jag till slut tvungen att väldigt mycket lägga ner alla mina ambitioner kring bön. Jag fick lite grann börja om på nytt. Och så blev jag tvungen att komma till någon sorts insikt om att Gud inte var på något sätt beroende av hur väl eller hur inte väl jag lyckades med bönen i mitt liv. Och jag fick inse att bön gör inte Gud större. Bön gör inte Gud mer närvarande. Alltså Gud är Gud oberoende av min bön. Gud är alltid Gud. Han är allsmäktig som man säger. Han är alltid närvarande. Och det är oberoende av min bön. Alltså de insikterna fick jag landa i. Och jag fick inse att bönen är ju platsen där jag blir mer närvarande. Inte att Gud blir mer närvarande. Han är ju alltid så nära han kan vara. Bönen blev en plats där jag blev mer närvarande. Och det här var ett perspektiv som befriade mig. Och som gav mig en mycket mer positiv ingång till bönen. Och det liksom lockade mig till bön istället. Att bön blev ett erbjudande och en inbjudan. Det blev inte en börda, det blev inte ett krav, det blev inte en plikt. Alltså jag bär inte upp Gud med min bön. Det är Gud som bär mig när jag ber. Viktiga insikter jag fick göra någonstans längs vägen. Och då kan man fundera på vad har hänt sedan dess och hur ser bönen ut i mitt liv idag? Alltså jag har den stora förmånen att ha bön inskrivet kan man säga i min arbetsbeskrivning. Det tror jag inte så många andra har här inne. Därför att alla andra församlingsanställda är inte här idag. Jag har alltså betalt för att be. Och det är ju en fantastisk förmån. Men det är inte bara en förmån, det är också en risk att ha betalt för att be. Alltså risken består i att bönen blir så förknippad med mitt jobb och inte med mitt liv. Och det här får jag vara vaksam över. Alltså det kan bli så att jag bara ber därför att det förväntas av mig att jag ska be. Och att jag ibland till och med blir beordrad att be. Jag vet ibland sitter man i samlingar, i något råd eller planeringsgrupper och så kan någon vända sig. Ja men kan inte du leda oss i bön? Därför att jag är pastor. Och då ber jag liksom, kanske inte för att jag själv tänkte att nu vill jag be. Utan att det är någon annan som förväntar sig att jag ska be. Och därför så kan ju motiven till bön bli lite lätt grumliga. Och vill det sig väldigt illa för mig som pastor. Då innebär det att jag ber när jag är i tjänst. De dagar jag arbetar. Men när jag går på semester eller har ledig helg. Då slappnar jag av. Åh, vad skönt. Nu behöver jag inte be. Jag skulle ju kunna tänka så. Det kan ju ligga nära. När man har bönen så i sitt yrke. Men är det så. Då får jag vara vaksam. För att då är jag ute på hal is. Både som människa och som pastor tror jag. Därför är det nödvändigt att bönen grundar sig på någonting mer stabilt än en arbetsbeskrivning eller en anställning som pastor. Och den nöten behöver ju inte ni knäcka, eller hur? Men jag tror att vi alla behöver vara vaksamma på motiven i bönen, varför vi ber. Eller också ställa frågan, ja men jag ber ju nästan aldrig, då får man också ställa sig den frågan, hur kommer det sig? Alltså motivet antingen till varför jag ber eller till varför jag inte ber. När vi planerade den här gudstjänsten så hade vi en idé. Vi tycker det är väldigt roligt och vi har märkt att det är viktigt för oss som församling att höra liksom människors röster, församlingens röst kring olika ämnen. Alltså ibland kallar vi det vittnesbörd, att man berättar någonting eller sådär. Och då tänkte vi så här, vi skulle vilja filma några församlingsmedlemmar. Och så skulle vi ställa frågan, när, var och hur ber du? Och jag slängde ut den här frågan till alla gudstjänstledare, var det väl? Eller? Ja, det var ett gäng i alla fall, vi hade en samling och sa, kan inte ni filma er själva och bara besvara den frågan? Hur många filmer tror ni jag fick in? Inte en enda, zero, precis. Men i den där frågan som vi ville ställa så vill vi på något sätt formulera det på ett sätt som Jesus formulerade kring bönen. Alltså, när vi ställer frågan, när, var och hur ber du? Då säger vi på något sätt att bön är någon sorts självklarhet. Man kan ju svara på frågan, nej men jag ber aldrig. Men jag tror det är svårt för den som är kristen att säga att jag ber aldrig. Alltså någon gång tror jag bönen finns där i våra liv. Men frågan när, var och hur ber du, den kan ju vara lite provocerande för att den förutsätter att man ber. Men i den frågan så ligger ju den här tanken att bön inte är en teori utan bön är en praktik. Bön är inte en idé, det är inte en åsikt eller någonting jag tror utan det är ju någonting jag gör först och främst. Så man kan ju läsa mycket böcker om bön. Jag har många i min bokhylla. Men det spelar ingen roll hur många böcker jag läser om bön. Det bästa sättet och kanske enda sättet att på något sätt växa i bön, lära sig att be, det är ju att be själv. Därför att bön är någonting man gör och inte någonting man tycker eller tror. Det är ingen idé. Så ett tips tänker jag, ta med, eftersom inte jag fick några liksom, svar på de här frågorna, det är att ta med de här tre frågorna till nästa gång ni träffas era basgrupper, ni som är med i basgrupper. Och gå varvet runt och fundera kring när, var och hur ber du? Och jag tror att det kan bli en oerhörd inspiration att få liksom lyssna till varandra. Hur ser det ut i ditt liv? Och så kan vi lära av varandra. Men som sagt, det blev aldrig några intervjuer. Och skulle jag nu gå runt och ställa den frågan till er här så skulle jag få väldigt blandade svar, tror jag. Men den här frågan tänker jag vilja återkomma till. När, var och hur ber du? Och omformulera den frågan. För att det ligger någon sorts förväntan i den frågan. Och det är precis den förväntan som Jesus har när han undervisar om bön. Simon har redan nämnt det ord som vi utgår ifrån idag. Jag tänker att vi ska läsa hela det avsnittet. Det är Matteus kapitel 6. Och där säger Jesus så här när han undervisar om bön. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som dem. Så er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Det här är en grundläggande ingång, undervisning kring bön. Och Jesus skulle ju kunna inlett det här avsnittet med att säga, om ni ber så ska ni inte göra så här och så här. Eller skulle jag kunna ha sagt, för den som vill be så ska ni inte göra så här och så här. Men han inleder med det lilla ordet, när ni ber. Det är ungefär som att ställa frågan, när, var och hur ber du? Alltså det finns någon sorts grundtanke hos Jesus om att bön, det är självklart. Bön är inte ett tillägg, det är inte någonting för den lite mer andlige, utan bön, det är någonting som förväntas på något sätt finnas där. Det är grundläggande. Om man skulle kunna omformulera den här inledningen som Jesus gör när han säger när ni ber till en fråga. Och det är den frågan som jag tänker är den här predikans ärende. Hur blir bönen basföda i våra liv och inte bara nödproviant? Basföda eller nödproviant. För att bön kan vara nödproviant i våra liv, det tror jag är självklart. Det bör man nästan inte vara kristen, tror jag. Alltså när det väl gäller, när det väl kniper i livet, ja, då är det många som ber. Och då är ju bönen nödprovianten. Men hur blir det basföda? Det som vi på något sätt livnär oss på. Det som är liksom grunden för våra liv. Och jag tror att Jesus, han ger oss hjälp på vägen och in i detta när han säger gå in i din kammare. Om bön ska bli basföda så behöver vi medvetet skapa utrymme för bön. Bönen behöver ges en given plats. Och jag tror att det är både i tiden och i rummet. Alltså vi behöver hitta en fast återkommande tidpunkt och en fast plats för vår bön. Då kan det bli basföda. Och jag tänker, hur kan det se ut? Hur ser den platsen och den tiden ut? Ja, men jag tänker väldigt enkelt. Hur många är det här inne som sätter sig i sin bil varje morgon för att köra till jobbet? Nästan inte. Jo, det var några, ja. Precis. Och jag tänker, tänk om man skulle skapa den rutinen i sitt liv att varje gång jag sätter, nu har vi inte nycklar så mycket som vi vrider om, men varje gång du sätter dig i bilen innan du trycker på knappen som startar bilen, innan du trycker så tänker du så här, just det, hur var det Jesus lärde mig att be? Jo, men det var ju Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike och så vidare. Innan jag trycker på knappen så ber jag den bönen. Ja, men det där är ju superenkelt. Det där tar ju bara en minut. Det kan väl inte vara att göra bönen till basföda i mitt liv? Jo, precis så tror jag det ser ut. Att jag hittar den där lilla platsen, den där lilla stunden som återkommer i mitt liv. Det blir en vana varje gång innan jag startar bilen. Just det, hur var det nu Jesus lärde sina lärjungar att be? Och så ber jag den bönen. Och jag tror att får man in den rutinen så finns det stor risk att du också kanske lägger till några egna formulerade böner när du har bett färdigt bönen Fader vår. Jag tror att det är många av oss som tränar regelbundet. Visst är det så? Typ en gång i veckan så där. Antingen allt från att man går den där stavpromenaden, jag har sett det i Fiskebäck, till att man går till gymmet eller man tar den här joggingrundan och så vidare. Och jag har ju märkt i mitt eget liv, för att det där ska bli av så måste jag ha en fast rutin kring det här. Jag behöver hitta en plats och jag behöver hitta en tidpunkt som återkommer. Då blir det av. Om jag säger så här, jo men jag vill träna så mycket som möjligt i mitt liv och så gör jag det när tillfället blir och när det känns gött. Alltså då blir det inte så mycket träning i mitt liv. Jag har spelat badminton en gång i veckan. Samma plats, samma tid, samma partner i 15 år. Det är liksom en fast rutin i mitt liv. Så jag funderar ju aldrig, jag undrar om jag ska spela badminton den här veckan eller inte. Jo, det ska jag göra. Och det är det gör med oss, tror jag, om vi hittar en fast plats och tidpunkt för bönen i våra liv. Och det är ju lätt, alltså jag ställer inte den här frågan till er om du har en fast plats och tidpunkt för träning i ditt liv och liksom kontrasterar det med bönen i ditt liv. Det är inte för att skapa dåligt samvete. Det är bara för att peka på hur det hänger ihop. Att vi har fasta platser och fasta rutiner i våra liv. Och att låta bönen få bli en sån fast plats och rutin i våra liv. Det tror jag hjälper oss väldigt, väldigt mycket. Och är man då lat, eller ska vi säga smart, när man inte kan, eller liksom, hur ska jag hitta den här platsen och tiden i mitt liv? Ja, men då hänger man på de fasta platser och tider som finns här i församlingens struktur. Då behöver jag inte ens komma på det själv. Utan då tar jag mig hit på måndagar 7:30. Där jag vet att där samlas man och ber. Då behöver jag liksom inte ens hitta på den här rutinen själv. Utan då finns den färdig. Det är det som är tanken med att vi har bönesamlingar tillsammans. Eller så tar jag mig till underrättsgården 11:00 på onsdagar. När vi har bibel och bön. Ja, men där finns en plats också där vi läser Bibeln och sen ber vi tillsammans. Eller torsdagar i underrättsgården 8:00 på kvällen. Där finns också en plats för bön. Eller att vi går på gudstjänst på söndagarna. Det är också en plats för bön. Alltså det här är ju hjälp för oss att hitta de här fasta rutinerna. Och den här typen av bön som sker vid de här tillfällena, att be tillsammans, den är oslagbar. Därför att då behöver jag inte liksom själv ens formulera bönerna. Utan jag kan lyssna på andra människor som ber och bara instämma och säga amen. Och så är jag med i bönen och så är bönen en del i mitt liv. Nästa lördag så kommer vi att ha en hel bönedag här i kyrkan. Och då kommer vi börja så där tidigt, 06.00. Och det är inte för att vi tror att ju större offer desto större effekt i bönen. Inte alls. Däremot vill vi avsätta en hel dag, 12 timmar från 06.00 till 18.00. Därför att det ska finnas möjlighet för alla att komma och be. Därför att vi tänker att det är väldigt få som har något inbokat i sin kalender mellan 06.00 till 07.00 på lördag morgon. Eller hur? Och så löper den här bönen på hela dagen med start varje hel timme. Och så avslutar vi klockan 17 med en enkel nattvardsgudstjänst. Och genom att avsätta en hel dag i bön som församling så vill vi också på det sättet förbereda oss på det årsmöte som vi har nästa söndag. Genom att be en hel dag så tror jag att vi säger till Gud och vi säger till varandra. Vi säger: Gud, det är du som bygger din församling. Tack att vi får vara en del utav detta. Bönen får bli det uttryckt i handling, tänker jag. Och vi erbjuder då alla att vara med. Och bönedag, det är ju någonting utöver det vanliga. Alltså när vi avsätter 12 timmar, det gör vi en gång per termin ungefär. Men frågan är återigen, hur får vi då bönen som en del av vår vardag? Det här med basföda eller nödproviant. Vi behöver hitta den där rutinen. Vi behöver hitta platsen. Och med mig så är det på något sätt, märker jag, enklare att hitta det kring motion och fysisk aktivitet. Jag vet inte om det är så för dig, men jag tror det kan vara så. Och ja, man kan fundera, hur kan det vara så att det är lättare att hitta en rutin för min fysiska motion än att hitta en rutin för bönen i mitt liv? Jag tror att det har att göra med att motion och fysisk aktivitet, där är resultatet mätbart. Det blir så tydligt, det blir så synligt. Du tar tid på rundan som du springer. Du kan vinna matchen eller förlora. Du kan mäta hur mycket kalorier du bränner. Du kan lägga upp på Runkeeper och visa för alla dina vänner hur långt du har sprungit, hur lång tid det tog och så vidare. Alltså man kan verkligen mäta resultatet och det blir tydligt och det blir synligt. Men när det kommer till bön, hur ska vi mäta resultatet? Alltså vad åstadkommer vi, eller vad är det som händer när vi ber? Och då tror jag vi återigen kan komma tillbaka till Jesu undervisning om bön. När han säger att då ska ni bli belönade. Att det finns en belöning i bönen. Och det är när bönen, tror jag, hittar sin rätta form i våra liv. När målet inte är att demonstrera för mig själv eller för någon annan att jag är duktig eller så vidare. Utan när bönen på något sätt får dess rätta motiv. Då säger Jesus så här. När vi hittar platsen och stunden. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Det finns en belöning, säger Jesus, i bönen. Och jag tror att den belöningen består just i första hand av just gemenskapen, kontakten och relationen med fadern. Jag tror att det är liksom själva poängen och belöningen med att be. Alltså bönen är att aktivt vända sig till den som känner mig mest och vill det som är bäst för mitt liv. Det är ju belöningen. Att han möter mig. Det mötet är belöningen. Och det innebär ju inte att varje bönetillfälle är en himlastomrande upplevelse av massa lyckorus. Så är det ju inte för mig i alla fall. Ibland så kan det bli så. Och det är ju bonus. När det verkligen hetta till. När det verkligen blir sådär på riktigt i min känsla. Men bönen bärs inte upp av vad jag känner och upplever. Eller vad jag inte känner och upplever. Utan den bärs upp utav det Gud har lovat. Att han vill möta mig. Att han är där. Han är närvarande när jag ber. Och det är just det mötet som vi behöver hitta en form och en vana för. Och min erfarenhet är att enkelhet är det som håller i längden. Ju mer avancerat jag försöker tänka kring det här, desto större risker är det att det rinner ut i sanden eller det landar i besvikelse eller till och med skuld. Alltså hellre något litet med regelbundenhet och envishet än något storslaget som liksom bara rinner ut i sanden och som blir så svårt att upprätthålla. Alltså var realistisk när du skapar den här platsen i tiden och rummet för bönen. Men håll sedan envis fast vid detta lilla beslut. Och då tror jag att Gud kommer att göra någonting stort genom det lilla. I det lilla beslutet så gör Gud någonting stort i och genom våra liv. Jag tror det är så bön fungerar. Och till sist så vill jag skicka med dig den andra halvan av den texten vi läste från Matteus 6. Det här med att inte rabbla tomma ord och inte krångla till det. Och den är hämtad från en bibelöversättning som heter The Message. En pastor som heter Eugene Peterson som har översatt från grekiska till modern engelska och sen är det översatt till modern svenska. Och han översätter den andra halvan av det avsnitt vi har läst från Matteus 6 så här. Det kommer på skärmen också. Världen är full av böneatleter som inte förstår vad de sysslar med. De har sina recept, femstegsprogram och expertråd och försöker kränga tekniker som ska få Gud att göra som man vill. Gå inte på det. Det är er egen far ni har att göra med. Han vet vad ni behöver. Han vet det till och med bättre än ni själva. Eftersom ni har en sådan Gud som älskar er kan ni be mycket enkelt. Ta med er det. Vi ber. Tack Jesus för din inbjudan till bön. Herre, jag ber att det ska få bli en basföda i mitt liv och i allas liv här som längtar efter det. Hjälp oss att hitta enkelheten. Hjälp oss att hitta platsen både i tiden och rummet, Herre. Och ge oss den kraft och envishet vi behöver för att hålla fast vid detta. Herre, tack att du i detta lilla vill göra stora saker i våra liv och genom våra liv. Herre, jag ber att vi som gemenskap ska få bli en bedjande gemenskap. Där du får verka på olika sätt. Tack att du vill leda oss framåt steg för steg och längre in i vad bön är och djupare in i den relation som du kallar oss till med dig själv. Tack Fader för den belöning som du vill ge oss. Som är dig själv, som är relationen, som är gemenskapen med dig. Led oss djupare in i det här. Vi ber om det i ditt namn.